Ja, det var en jätteintressant intervju som vi gjorde sist för ett år sedan där. Men jag tänker, om vi bara ställer frågan väldigt öppet som jag gjort till alla andra där. Vilka är dina reflektioner kring det här projektet?
Ja, en reflektion är väl att Lottakåren är en organisation som jag hade en väldigt dålig bild av. Och att om förutsättningarna är de rätta så tror jag absolut att man kan hitta samarbeten med den här typen av organisationer. Inte helt okomplicerat med tanke på att vi journalister alltid ska kunna granska alla. Men om man liksom har respekt för varandras olika roller så tror jag absolut att det går att hitta samverkan.
Men om förutsättningarna är rätta då, ja, du är inne lite grann på det, men går det att utveckla det?
Nej, men jag tänker att är det en kris och den här scenario, jag tänker på den här scenarioövningen vi gjorde i Karlshamn. Att händer det stora saker så är det klart att vi kan nyttja, inte utnyttja, utan nyttja Lottakårens lokalkännedom. Och också deras, de har ju en väldigt strukturerad, ska man säga, ett strukturerat arbetssätt. De har ju en vana av att gå in i krislägen i olika myndigheter och organisationer och styra upp arbetet på olika sätt. Så det är ju också en resurs man skulle kunna nyttja i ett krisläge när vi journalister kanske far åt alla håll. Att faktiskt ha någon som kan vara någon typ av central, inte i journalistisk mening då, utan mer kanske organisatoriskt. Har vi koll på vad alla är? Finns det någonting liksom vi bör tänka på som vi inte har tänkt på? Den kompetensen är jag imponerad av inom Lottakåren. Att den finns. Och jag tror inte alltid att vi redaktioner är så bra på det.
Är det några andra lärdomar som du har dragit så är kring? För jag tänker du själv har väl haft väldigt många möten nu med
Ja.
Lottakåren? Eller de...
Jo, men det har jag och vi fortsätter ju att ses några gånger till. Nu har vi en reporterskola där de får lite inblick i ja, men lite hur man skriver enkla texter, hur vi nyhetsvärderar, vad som är en nyhet, vad man ska tänka på, vilka behov vi försöker fylla hos läsarna och hur man ska strukturera en text, vilka svar eller vilka frågor man ska försöka få svar på och så vidare i en text. Just för att vi har knutit de här kontakterna och det är ju jättedumt att slumpa bort dem bara för att projektet upphör. Utan skulle det uppstå någon form av större samhällskris eller någon större nyhetshändelse, ja men den här tågolyckan som vi hade med i vår scenarioövning, då har ju vi redan kontaktvägarna uppbyggda. Och då skulle de ju kunna bistå oss genom att kanske lämna kortare vittnesmål via telefon, men kunna göra det på ett sätt som kanske är lite mer lättanvänt för oss. Och också ta kanske enklare bilder eller filmer och så. Jag tänker också att de är vana att hantera kris, alltså de tränar ju på det. Och jag slogs ju av det. Och kanske ännu mer du, för du satt ju mer med dem. Men jag slogs ju av att de var väldigt coola. Och jag får intrycket att de är väldigt, liksom, vi journalister kan ju gå igång väldigt mycket när det händer någonting. Medan jag uppfattar dem som att de står kvar med bägge fötterna i golvet liksom. Och har en kanske en. Ja, men en organisatorisk förmåga som vi kanske skulle kunna ha hjälp av. Och också gör dem mer, tycker jag då, trovärdiga som personer ute på plats som inte är journalister. Det är väl en reflektion jag tänker att jag har. Människor man känner, människor man har kanske gett lite, förhoppningsvis lite, inblick i vårat arbetssätt och hur vi tänker rent publicistiskt och etiskt. Det är ju ett stöd för oss om det skulle uppstå ett behov av, än att bara... Vi har ju väldigt svårt att förlita oss till källor som vi inte har koll på och som kanske befinner sig på platser som vi inte heller har full koll på. Vi vill ju helst vara på plats själva för att med egna ögon och öron kunna skildra det vi ska skildra.
Men vad krävs då, tänker jag, för att det här ska liksom kunna permanentas på sikt och så där? Jag tänker just som du säger det, att man har ändå, för jag tänker så här, ni har ändå lagt ganska mycket krut på, jag tänker den här journalistskolan och alltihopa och sånt där. Och jag vet flera av de jag pratar med, både från Lottakåren egentligen och även dina reportrar, är ju inne på det här att det ska vara enkelt. Man måste liksom kunna hålla igång ett sånt här samarbete väldigt, väldigt enkelt. För jag menar, människor byts ju ut och sådär också. Jag tänker att det kommer in nya och gamla försvinner och sådana här saker. Och jag tänker, hur ska man göra det för att det liksom ska bli hållbart för alla på sikt?
Jättebra fråga. Vi pratade ju senast om ifall vi skulle upprätta något, någon form av avtal mellan Gota Media då, som vårat företag heter, och Lottakåren. Det var faktiskt de som förde det på tal. Det beror ju helt och hållet på hur ett sådant avtal skulle se ut, men det kan ju vara ett sätt. Att man formaliserar ett eventuellt samarbete. Ett annat är väl liksom att kanske ha regelbundna möten i någon form. Det kanske inte är varannan eller varje månad som vi har haft nu, men det kanske ska vara så att man skulle ha någon form av mediedag en gång om året till exempel för aktuella och aktiva medlemmar i Lottakåren. Nu har ju Lottakåren också sitt MIK-projekt som liksom också går hand i hand i det här, men skulle man kanske kunna hitta någon form av samarbete där kanske?
Och jag tänker också så här, hur gör man för att, jag tänker, nu har ju du varit väldigt drivande och sånt där. Och det är ju lite roligt också, för när jag frågar lottorna så här, hur har insteget till att kontakta BLT förändrats under det här året? Och då säger en del att, hur skulle ni kontakta BLT? Och då är det två varianter. Det ena är att ringa till tipstelefonen, och då tänker jag, det är väl ungefär det de hade gjort för ett år sedan också.
Ja, precis.
Och det andra är, nej men vi ringer Mimmi. Och det tänker jag, det är ju inte hållbart att alla ska ringa dig heller.
Nej, och jag kommer inte heller att ha det här jobbet för evigt. För evigt. Nej, men där tänker jag att där får man ju försöka hitta någon form av kanske, om inte det blir ett avtal i liksom ordets rätta bemärkelse, att man ändå kanske har telefonlistor som man förnyar med jämna mellanrum. Man kanske ses en gång om året och tillsammans då går igenom ja men, på vilket sätt kan vi nyttja deras kompetenser och kunskaper om området och hur ser deras medlemsregister ut just nu? Är det lotter? För jag menar, några av de här lotterna var ju inte tonåringar, det är ju inte jag heller. Och man kan ju tänka sig att det kanske finns en viss omsättning i alla fall på bägge håll, då, att man då behöver liksom uppdatera telefonlistor eller mejllistor, andra kontaktvägar så att vi vet liksom att vi lätt kan få tag på varandra om och när det behövs. Det behöver ju inte vara svårare än så, tänker jag. Och har man väl fått ett ansikte på varandra, de har varit på studiebesök i våra tryckeri, de har varit på redaktionen i Karlshamn, träffat flera av våra medarbetare som har varit med enstaka gånger. Då är det ju också lättare att kontakta varandra. Den här personliga relationen, det gör ändå någonting.
Men hur mycket har det sipprat ner, tycker du, under det här året till redaktionen? För där är ju också lite blandade uppfattningar om ja, men en del menar väl på att du har fredat övriga redaktionen lite grann för att man har mycket annat och andra projekt och sånt där och så där. Så jag tänker, det är väl på gott och ont liksom. Det är ju
Så är det.
positivt, på andra sidan kanske en del känner att de inte har varit så involverade heller.
Ja, men så är det ju. Och det är väl någonting som jag också har funderat över. Jag tycker att det har varit svårt att liksom involvera hela redaktionen. Jag rapporterar ju efter varje möte i mina veckobrev. hur projektet fortskrider, vad vi sa vid det senaste mötet och så vidare. Så att de som vill har ju ändå fått den informationen. Skulle någon ha räckt upp handen och sagt, ja men åh vad spännande, jag vill vara med i det här projektet, så hade jag ju bjudit in dem. Sen är det ju precis så som då några har påtalat, att ja, men alla har mycket att göra. Och det gäller ju även mig. Det händer otroligt mycket i vår mediebransch och i vårt företag. Och det blir ju också liksom, tidsbristen är ju alltid, den är alltid påtaglig, och blir ju också, jag är ju lätt att man kanske, jag kanske skulle ha kunnat involvera fler om jag hade bjudit in fler. Sen hoppas jag att folk ändå känner att räcka upp handen och vill liksom engagera mig, så får jag. Jag hoppas att vi har det klimatet på vår arbetsplats. Men sen är det också så att har man ont om tid, då ibland så gör man ju det felet att man kanske håller väldigt mycket för sig själv. Därför att det tar tid att inkludera andra också och att uppdatera. Så är det ju.
Men vad har ni gjort nu på de här träffarna? Hur kan du sammanfatta det? Journalistskola och sånt just också då för att de ska förstå hur ni värderar och arbetssätt och
Ja.
så där. Men vad mer har kommit upp och så?
Ja, men ibland, jag har ju fått nyhetstips från dem flera gånger. Både sånt som har hjälpt lottakåren, aktiviteter eller kanske beredskapsfrågor i allmänhet. Även en del andra nyhetstips. Sen har vi ju också, vi har varit på besök i våra tryckeri. Just för att många av dem har ju ändå papperstidningen som sin primära nyhetskälla. Under våren pratade vi ju mycket om hur vi skulle kunna samarbeta. Vad det fanns för farhågor och vi pratade väl också en del om våra nyheter, saker de hade läst om i tidningen. Och sen hade vi ju den här beredskapsveckan som vi också la ganska mycket krut på förra året. Vi gör ingenting gemensamt i år, men förra året så hade vi ganska stora planer. Så att jag tror nog att stora delar av förra våren gick åt att prata om hur vi skulle kunna arrangera den här beredskapsveckan. Vi hade ju planer på att ta dit artister och allt möjligt. Nu blev det ju inte så storvulet kanske, men ändå bra, därför att vi fick komma ut i skolor och prata med ungdomar som aldrig hade sett en vevradio eller aldrig hade reflekterat över att elen faktiskt kan försvinna och vattnet kan sluta komma i kranen och allt sånt här. Så jag tyckte att det var jättevärdefullt att få komma ut i skolorna och prata med unga människor. Och där har vi också en gemensam nämnare som vi identifierade ganska tidigt. De behöver föryngra sin kår. De har ju väldigt många äldre medlemmar. Och vi behöver ju föryngra våra läsare. Våran medelålder är ju 66 år, ska vi överleva bland våra prenumeranter. Ska vi överleva på sikt så behöver vi nå yngre. Så där såg vi ju liksom att ja, men här finns det faktiskt någonting som binder samman oss. Vi har gemensamma utmaningar. Och därför tycker jag att det blev väldigt bra att vi kunde komma ut i gymnasieskolorna och prata beredskap.
Men det är ju sådana gemensamma informationsinsatser. Men jag tänker, är Lottakåren rätt organisation att jobba med om man tänker ur ett nätverksperspektiv, just med tanke på att ni hellre vill nå, eller ni vill nå de som är yngre?
Nej, av det skälet är de ju inte det. Men samtidigt så tänker jag att de är ju verkligen besjälade av samhällsfrågor, oerhört samhällsintresserade. De är beredda att lägga ganska mycket tid på både Lottakåren och att hjälpa myndigheter och organisationer i olika kriser. Det är ju ändå aktiva val de har gjort. Så ur den aspekten så tycker jag ändå jag menar bara för att vi vill nå en yngre målgrupp så innebär ju inte det att vi slutar skriva om frågor som rör hela samhället, alla åldersgrupper. Och jag tänker att just bland yngre som är så aktiva och som har så fullt upp med antingen skola, studier eller familjeliv, kompisliv, träning, fritidsintressen, så har ju vi kanske svårare att engagera människor som är yngre om vi skulle vilja bygga nätverk. Sen försöker vi ju bygga andra nätverk bland unga också och funderar ju jättemycket på hur, ja men ska vi anordna, försöka anordna, ska tidningen arrangera kanske föräldraträffar där vi tar dit en läkare som pratar om barnsjukdomar eller en dietist som pratar om vilken mat ska vi servera hemma? Eller en ekonom, hur ska jag tänka kring, har vi råd att köpa hus? Eller hur? Alltså alla sådana frågor som kanske är väldigt mycket fokus om man precis har bildat familj. Eller är på väg att bilda familj. Så jag tänker liksom, det finns nätverk och så finns det nätverk. Jag tror att tidningen skulle må bra av att ha väldigt många nätverk för olika funktioner. Och då tror jag ändå att lottakåren eller för den delen hemvärnet skulle liksom kunna vara den typen av organisationer som vi ändå skulle kunna nytta av. När det gäller att kunna ta sig fram i svår terräng eller ta sig ut till svårtillgängliga andra platser eller att bara liksom kunna bistå oss med bilder, filmer. Om det där oväntade stora ändå inträffar.
Jag tänker, jag visste för att jag ska fråga, blev det någonting publicerat på de här tipsen eller har ni gjort någonting om Lottakåren rent
Ja,
publicistiskt?
men det har vi gjort. Inför beredskapsveckan förra året så gjorde vi faktiskt åtminstone en grej på en lotta. Och sen inför beredskapsveckan så gjorde vi också intervjuer med äldre lotter som vi publicerade på sajten och som vi också visade i skolorna när vi var ute. Och där de pratade om hur det var under kriget i Sverige med mörkläggning och ransoneringskort på olika livsmedel och bensin och sådär. Och
Var
sen
du med då förresten? Från BLT eller var det?
Inte, jag gjorde inte intervjuerna och jag var inte med, utan det var en av våra reportrar. Men de lotterna fick vi ju kontakt med via medlemmarna i projektet. Och vi hade ju säkert kunnat få tag på dem ändå, även utan projektet. Men det gjorde det ju enklare. Och jag tror också att det hjälpte att de förstod vad vi var ute efter, att vi verkligen kunde prata igenom det. Ibland kan vi uppleva att människor kan bli lite rädda när vi ringer för att de inte riktigt kanske förstår eller kan liksom greppa konsekvenserna, effekterna av att de medverkar. Och då kan det ibland vara svårt för oss att få människor att ställa upp. Men det var det inte här. Det blir väldigt bra intervjuer tycker jag. Och sen har vi väl gjort, vi fick tips om skyddsrum. Och det har vi tittat på nu inför beredskapsveckan i år. Hur det har gått med skyddsrummen. Kommunerna gick ut och sa att man skulle ju uppdatera eller gå igenom alla skyddsrum och se till att de fungerar även idag. Kanske se över antalet skyddsrum och så vidare. Och då vet vi att i Olofström så bygger man nya skyddsrum. Och då kunde vi hänga upp det på det och så kunde vi liksom berätta lite annat också.
Marco Polo, jag mejlade dig i samband med det, så här, du sa att det var ingen i första läget, men det var någon uppföljande vinkel som ni fick tips, eller hur var det med det?
Ja, men det fick vi ju. Det var ju både saneringsarbetet, hur många det var som var med och hjälpte till från kommunen, där vi fick uppgifter från lottakåren. Och sen även det här att lottakåren, där gick de ju in hos, det var Karlshamn, både Karlshamns och Sölvesborgs kommun och hjälpte till. Och även Länsstyrelsen tror jag att de hade uppdrag hos, men det är jag lite osäker på. Men de hade i alla fall bland annat i uppdrag att, för det var ju människor från hela landet som erbjöd sig att komma ner och hjälpa till. Och då fick ju lotterna vara behjälpliga med att kontakta alla som hade hört av sig. Ja, men tacka för det. För alla hade ju inte möjlighet att komma ner och alla hade kanske inte kunskap heller. Så lotterna var ju med och inviterade vilka som kunde vara tänkbara utifrån den kompetens och kunskap de hade.
Jag tänker om vi backar lite grann, så här, när du fick det här, eller när du blev involverad i projektet och sånt där, alltså hur mycket stöd och liksom sånt fick du från, vad ska jag säga, någon slags projektledning, och hur mycket var det så här, varsågod, kom på nu någon slags aktiviteter, vad ni ska göra av det?
Ja, jag fick väl ingen lista sådär, liksom här är tips på aktiviteter ni ska göra, utan och det var väl lite svårt sådär i början att det var liksom ett utforskande projekt. Man vill gärna ha en ram. Vad förväntas? Vad finns det för liksom? Vad är syftet med det här? Och det har vi varit lite knepigt. Jag tror att både jag och lotterna kanske har känt oss lite vilsna ibland. Vart ska det här leda? Vart ska det ta vägen? Men vi har ju också kunnat prata om det. Vi har ju haft styrgruppsmöten, så det har ju inte saknats. Så jag har nog också kunnat känna att om jag har behövt så vet jag ju vilka jag skulle ringa. Sen är man inte van att jobba med den här typen av projekt, så att det handlar väl lite om det. Men jag tycker att jag har lärt mig mycket. Och är väl... Jag är ju rätt nyfiken. Jag tycker det är spännande att testa nya saker. Jag blev nog lite smickrad när Medie och demokrati hörde av sig. Och tyckte att det är lite spännande. Även om jag liksom inte, jag kan ju inte säga att jag hade bra koll på lottakåren. Jag var Blå Stjärna när jag var liten, så jag visste liksom ungefär vad lottakåren gjorde förr. Men jag hade väldigt dålig koll på liksom hur kåren funkar idag.
Men jag tänker de här veckobreven och sånt där också, vad är det för typ av information? Har du berättat någonting om lottakåren och sånt där? Eller liksom, vet reportrarna mer om lottakåren idag, skulle du säga?
Nej, det är jag inte säker på, det tror jag inte
Okej.
egentligen. Nej, där har jag nog inte. Jag vet att jag har berättat för redaktionsledningen, men det har nog varit i samband med tips. Jag kan nog inte säga liksom att vi har haft projektet som en stående punkt på våra redaktionskonferenser eller redaktionsmöten. Och det är nog helt och hållet en prioriteringsfråga, att det händer så extremt mycket i mediebranschen just nu i den här liksom fasen som vi är i digitaliseringen och i skiftet mellan papperstidning och digital konsumtion. Med allt vad det är liksom för nya förväntningar på oss journalister, hur vi ska jobba, hur vi ska berätta, hur vi ska paketera vår journalistik. Och sen har vi ju vårt samarbete med Bonniers lokaltidningar, som också naturligtvis har påverkat oss väldigt mycket på ett positivt sätt. Men det går fort. Och då har väl kanske projektet med Lottakåren inte haft den mest framträdande rollen. Det kan jag nog inte säga.
Men jag upplever ändå att du har varit lite av en eldsjäl kring det här och sånt. För det känns som att det ändå har varit ganska viktigt. Jag menar Arvika, det havererade ju av flera skäl.
Ja,
Dels att de
ja.
bytte chefredaktör, men också att det inte har varit någon aktivitet bland lottorna heller och sånt där. Så här har det ju ändå funkat rätt bra, som jag
Jo, men
förstår det. Men
tycker jag nog att det har gjort. Men det har nog... Jag vet faktiskt inte. Men det är väl lite så här som journalist. Man blir ju extremt nyfiken på det man råkar ramla över. Intervjuar man en ekonom så blir man lite intresserad av ekonomi. Och börjar man då prata med lotter och träffa dem regelbundet och börja prata om beredskapsfrågor och allra helst nu med det omvärldsläget vi har, så är det ju inte svårt. Det är inte svårt att få ett intresse för den här typen av frågor. Och vi är ju ett försvarslän som är extremt utsatt vid Östersjökusten. Och jag tror liksom på det sättet har nog läget också underlättat projektet, tror jag. Att det har fallit sig ganska naturligt att vi har pratat också en del om det som händer i Ukraina och hotet från Ryssland och det förändrade säkerhetspolitiska läget i Europa och det allt mer hårda och laddade politiska debattklimatet, både här och i andra länder liksom. Och det tänker jag också att det kanske inte ingår i projektet direkt, men jag tänker också hur oerhört viktigt det är att få prata om den typen av frågor som nog många människor går och funderar över. Och att jag tror ju att vi journalister, ibland riskerar vi ju att sitta i våra redaktionshus och sköta allting via datorerna. Vi behöver ju komma ut mycket mer och träffa människor. Därför att det är ju i det personliga mötet som det händer någonting. När man sätter sig ner med någon och får lyssna på någon och intressera sig för den människans funderingar. Det tycker jag liksom stärker en som journalist också. Det ger ju oerhört mycket. Så att det för mig har det ju också inneburit att jag faktiskt också får träffa människor som jag kanske inte annars hade träffat. Och förr kunde man ju vara ute mycket mer. Man tvingades vara ute mycket mer innan man kanske kunde sköta allting från skrivbordet och datorn och mobilen. Men också att man hade kanske mer läsarträffar, event av olika slag där man mötte läsare i olika sammanhang.
Men är inte det där lite paradoxalt ändå, tänker jag, just där. Nu när vi är så mobila och vi har den mobila utrustningen, är det inte då vi egentligen borde skippa kontoret och ha mobila liksom kontor och vara
Jo,
ute som journalister? Jag
jo,
tycker att det är en så
jo.
väldigt märklig
Absolut.
utveckling att vi har
Absolut.
tagit på oss Birkenstocksen och gått in på redaktionsgolven.
Ja.
Jag förstår inte det
Ja.
där.
Nej, jag vet. Nej, men det, jag håller med dig. Jag håller med dig. Jag tycker ju att vi ska vara ute så mycket som möjligt.
Går det att få till det, tror du, på något sätt? Eller kan vi se någon slags motrörelse?
Nej, men jag tror att det går att få till. Jag jobbade ju på Skånska Dagbladet 2008-2009. Så bestämde man, jag jobbade på Norra Skåne då först, då bestämde ju Skånskan sig för att slå ihop Norra Skånes, Skånska Dagbladets och Laholms Tidnings organisationer till en enda organisation. Och det var nog bra tänkt, men det blev aldrig riktigt bra. Men då vet jag att en av tankarna var ju att man skulle slopa redaktionslokaler. För lokaler, det kan vara en ganska stor kostnad för en tidning. Och jag vet ju att det blev ett otroligt ramaskri från journalistkåren då. Nu är ju det några år sedan, så att det har ju säkert förändrats och vi har ju vant oss mer och mer att kunna jobba. Och där hjälpte ju också pandemin till. Att vi plötsligt insåg att vi kunde sitta hemma och jobba. Bara det liksom, att vi behövde inte gå och sitta på jobbet. Och vi har ju också reportrar som är mycket ute. Så det är inte så att alla sitter, men jag tror att vi ibland gör det lite enkelt för oss. Och jag märker själv att jag lätt fastnar i möten och i videosamtal istället för att det blir, och det är ju effektivt och bra, men just när det gäller läsare ja, men jag tror vi behöver vara ute mycket mer än vad vi är. Det är där det händer liksom.
Jag tänker om man då ändå ska så här, nu ska ni fortsätta säger du några träffar då, och det blir väl egentligen utanför projektet då, så då blir det ju att ni
Ja, vi har
håller
sagt att vi kör väl ett möte i oktober, ett möte i november och sen kanske något avslutningsfika i början på december. Och det är väl mest för att vi inte har riktigt hunnit färdigt med reporterskolan.
Men om du då skulle, om vi tänker att man skulle ta vidare det här till någon annan redaktion som börjar helt från scratch och sånt där, vad skulle du skicka med dem liksom för att man ska kunna få spin på det här lite snabbare, mer effektivt, just tidsvinsten? För jag tänker att så pass ambitiöst tag som du ändå har tagit kring det här, tänker jag, är väl svårt för de flesta redaktioner att faktiskt hinna med egentligen, om man inte har ett projekt i ryggen på något
Ja,
sätt.
jag tror att man skulle koppla det kanske ännu. För nu har vi pratat om liksom stärkt journalistik i kris. Att man kanske tänker bort det där kris. I vardagen så att säga. Man kanske skulle försöka hitta någon form av, plocka in, om det nu skulle vara Lottakåren då, plocka in dem mer i ett löpande nyhetsarbete på ett annat sätt. Jag har inte riktigt svar på exakt hur, men det behöver liksom inte vara en tågurspårning utanför Karlshamn. Det behöver inte vara den magnituden på händelser, utan att man kanske, jag vet inte, jag tänker, vi hade en satsning här för några år sedan tillsammans med Sydöstra, någonting som heter Lokalkorrarna, där vi försökte liksom hitta barfotajournalister, som det kallas ibland. Människor som alltså inte är journalister, men som ändå kan vara någon form av dåtidens radskrivare. Som är våra ögon och öron ute i vårt spridningsområde. Och jag har gjort sådana tester på flera tidningar jag jobbar på. På Skånskan gick det ganska bra, på några Skåne gick det väl sådär. Svårigheten är att få yngre. Det är ju egentligen de man vill ha. Man skulle ju vilja ha liksom Evelina, 23, som bor i Holmsjö. Som har ett Instagram-konto i våra kanaler där hon berättar om livet i Holmsjö. Men vi hade väldigt svårt att hitta det. Men jag tänker att skulle man kunna sy ihop en sån satsning, att göra liksom kanske lokalkorrar av Lottakårens medlemmar. De bor ju ändå, jag menar, nu jobbade vi ju bara med Karlshamn. Men en tidning som BLT har ju liksom bevakning över hela länet och det finns ju lotter. I varenda större ort skulle jag tro i Blekinge. I alla fall i varje kommun. Att man då skulle kunna liksom någon form av större nätverk av korrar som på olika sätt skulle kunna kanske tipsa om händelser som inte behöver vara relaterade till kris. Utan kanske mer löpande händelser. Ja, men jag har fått nys om, jag jobbar på Volvo. Jag har fått nys om att det är stora förändringar på gång här. Eller jag har märkt att de håller på och bygger någonting nytt, jättestort komplex precis jämte mina barnbarns får det bli då, barnbarns förskola. Och vi undrar vad det är så mycket stor lastbilstrafik och vi är så oroliga för barnens säkerhet. Alltså den typen av tips som egentligen är väldigt viktiga för oss att få in. Ibland kan vi ju liksom, ja men vi pratar väldigt mycket om Olofström. Där har vi har en tjänst och Sydöstran har en tjänst. Och det ligger ungefär 8,5 mil från Karlskrona. Och det är liksom en gammal bruksort. Volvo är den stora arbetsgivaren. Och vi har liksom inte ens kunnat rekrytera någon fast anställd där, utan har liksom lyckats sy ihop en tjänst via frilansare och så. Nu hoppas vi kunna ändra det. Men vi säger ofta att det händer ingenting i Olofström. Eller jag säger inte det, utan andra säger det. Och då protesterar jag alltid och säger, Det händer massor i Olofström. Det är bara det att vi har inte koll. Därför att vi har inga som bor där och vi har inga som älskar Olofström. Man måste liksom ha, jag tror att vi jobbar med lokaljournalistik så måste man älska orten man bevakar. Eller ämnet man bevakar om det är så. Och jag tänker mig liksom, vi vill ju fånga de här då 30-39-åringarna först och främst som bor i Olofström. Vi vill liksom ta del av deras vardag, deras tankar, deras funderingar, deras oro, deras längtan. Och det där lyckas vi ju inte med. Därför att vi inte är där. Och lokalkorrar skulle ju kunna vara ett sätt för oss. Och skulle man då kunna ta hjälp av exempelvis lottor genom att bygga upp ett sådant nätverk, då skulle man ändå kunna bli bättre på det. Och det skulle kanske kunna ge ringar på vattnet. Om andra märker att ja, men här kommer tips. Tidningen börjar skriva om saker som jag aldrig trodde att tidningen skulle fånga upp. Då kanske det också genererar andra att vilja bidra mer. Tänker jag.
Ja, men det är jätteintressant. Jag tänker, vad ska till rent praktiskt då liksom för att man ändå ska alltså, behöver man hälsa på varandra? Alltså, jag tänker, behöver man ta dit de som är lokalkorrar då så att man får ansikten på varandra? Eller, liksom, eller räcker det med att man skriver in ett namn och ett nummer i en lista? Eller vad ska till rent praktiskt?
Jag tror man behöver träffas. Jag tror att man behöver. Och när vi rekryterade i det projektet då så fick ju folk söka. Vi gick ut och annonserade och sen träffade vi dem och berättade lite om våra förväntningar och frågade dem om deras förväntningar. Men jag tror ju ändå på det här personliga mötet. Det är ju liksom i mötet mellan människor. Det kan ju en AI aldrig ersätta. När du och jag får kontakt. När jag kan få en inblick i ditt liv och dina frågor. Och du kan få en inblick i mitt liv, vem jag är. Det är då det händer någonting. Och då tror jag ju också att mycket av journalistiken blir bättre. Och journalistiken idag handlar ju om mycket om att inte ha så mycket returinformation utan kunna göra journalistik som människor kan identifiera sig med eller i. Det vill säga att vi berättar om människor, vi låter människor ta plats i journalistiken på ett annat sätt. Eller kanske ett tydligare sätt idag än förr. Då man kanske pratade mer med politiker, företagsledare, tjänstemän på myndigheter. Medan vi idag försöker prata mer med vanliga människor. Och
Men
ge dem.
var det det du menade? Vad sa du? Retur?
Ja,
Retur.
returinformation. Alltså
Returinformation.
förr så skrev vi ju mycket liksom om, ja, det var mycket så här, organisationer hade haft möten eller föreningar hade haft möten. Och så redogjorde vi för det. Igår på tisdagskvällen träffades ett 30-tal rotarianer för att prata bla 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 bla. Alltså den typen av journalistik var ju väldigt vanlig i lokaltidningar förr och den var väl mycket knuten till papperstidningen. Och jag tror också att på den tiden så fick ju människor all sin information, eller nästan all sin information i alla fall, via lokaltidningen. Alla behövde ha en lokaltidning för att hänga med det som hände. Och då blev det nog också att man plockade in väldigt, väldigt mycket som kanske inte var så intressant för många, men som kanske var viktigt för få. Men det blev kanske inte alltid så mycket journalistiskt hantverk. Idag tycker jag ju att journalistiken har en helt annan verkshöjd. Men kanske att vi också har tappat någonting på vägen när vi har slutat berätta om de här små grejerna.
Vad var det som gjorde att det här lokalkorrenätverket inte, att man inte fortsatte med det?
Men vi hade ju också ett avhopp. Vi hade en väldigt dedikerad projektledare som fick nytt jobb och lämnade BLT som hon jobbade på. Vi gjorde ju det gemensamt med Sydöstran. Hon fick jobb på SVT Blekinge men kom tillbaka sen efter 2 år ungefär. Men då, och sen hade vi in en ny projektledare och sen fick hon jobb på, nej hon tog tjänstledigt för att plugga till optiker istället. Och då plockade vi henne från Sydöstran. Och efter det så gick vi luften ur och vi märkte också att det fanns några lokalkarlar som var väldigt drivna och engagerade. En av dem har vi fortfarande kontakt med. Hon lämnar en del tips. Men hon började jobba som lärare, vilket gjorde att hon inte kunde skriva på samma sätt. Hon hade varit föräldraledig när hon började. Men hon har å andra sidan blivit deckarförfattare. Så hon har ju liksom, idag kan hon leva på sitt skrivande på ett annat sätt då. Sen upptäckte vi att det fanns någon lärare som var med. Och hon ville skriva krönikor. Det var liksom, och mycket om skolan och lärarrollen och det var ju intressant ibland, men inte hela tiden. Det blev kanske lite lärarrumsinternt ibland, upplevde vi. Och sen hade vi en lokal korre som var väldigt engagerad i scouterna och ville skriva om scouterna. Och det där var ju också lite liksom att man försöker styra dem då, att ja men du är inte lokalkorre för att skriva om scouterna, du är lokalkorre för att berätta om sånt som händer i din omgivning, fast lite bredare än scouterna liksom. Så det dog väl ut på grund av det. Och sen var ju det tidsbegränsat sånt innovationsprojekt som vi fick mediestödspengar till. Så att när projektet tog slut somnade väl lokalkorrarna in. Men Anders Nilsson och jag som är chefredaktör på Sydöstran, vi säger ju ofta det när vi träffas att det är väldigt synd och egentligen borde vi ge det en ny chans.
Det är ju verkligen det här också enskilda engagerade individer, men lite grann de här eldsjälarna. Den här typen av projekt är ju lite sårbara på det sättet. Det bygger ju mycket på det. Det är svårt att liksom få ett system som på något sätt lever av sig självt. Det är ju det här hela tiden, att har man människor att göra, då krävs det ju människor också som är engagerade.
Så är det.
Men just det här då att man skulle bredda då Lotta-projektet till att då gälla även andra situationer än krissituationer.
Ja.
Är det också för att kriser ändå, ja, peppar tar händer så pass sällan då? Och för att då liksom
Ja.
hålla igång det mer, tänker du, eller?
Ja, exakt. Och jag tänker att då kan man liksom smörja maskineriet på något sätt. Så att det blir ju liksom som en scenarioövning fast i verkligheten. Och i mindre skala då. Så att när krisen väl uppstår så har man förhoppningsvis då inarbetade rutiner och kommunikationsvägar och man känner varandra så att man vet vem man ska ringa och man vet hur folk funkar i olika situationer, vilka kontakter de har och vilka kunskaper de har och så vidare.
Men vad tror du, kommer ni på något sätt fortsätta med det här och handen på hjärtat? Eller tror du att det kommer?
Ja, men jo, men det tror jag nog att det kommer att göra. Vi har ju pratat om att ha någon form av samarbetsavtal. Så får vi se hur det ser ut. För det får ju inte vara någonting som äventyrar våran journalistiska objektivitet. Det är ju det som ett sådant avtal möjligtvis skulle kunna ställa till det för, liksom. Men annars, nej, jag hoppas verkligen att vi kan fortsätta att hålla kontakten i alla fall. Nu har vi lärt känna varandra nej, jag tycker det vore synd om vi tappade varandra.
Jag hörde en av de tidiga intervjuerna, det var lite rolig lärdom där, så här, jag fick reda på att det hade varit någon lastbil som hade kört fast vid någon viadukt.
Just det.
Och då hade man ju ringt till, om det var någon blomsterhandlare, och bett dem gå ut och ta foton då för att se liksom hur allvarligt var det här då, eller inte. Och då var det ju inte så, eller då hade väl lastbilen redan försvunnit
Ja.
därifrån eller så. Men just det här, med tanke på Lotta-projektet då, att man liksom kanske inte hade tänkt att be dem gå ut och fota, men att nu så tänkte man i de banorna. Så det var ju lite roligt.
Ja, jo men
En sån
precis.
här konkret grej.
Ja, verkligen.
Ja, nej, jag känner mig nog nöjd faktiskt. Om det inte är något du vill lägga till som du tänker.
Nej, men det blir bra.
Så jag ska bara stoppa. Du skriver, du ska ju